Det är onsdagen den 3 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. 2023 mer än halverades antalet bostäder som började byggas i Sverige. Detta enligt siffror från SCB. Det här har fått stora återverkningar på byggbranschen. Hittills i år, och då talar vi första kvartalet, har antalet byggkonkurser ökat med hela 64% jämfört med förra året. Fackförbundet Byggnads, de kallar läget för den värsta krisen i branschen på över 30 år. Och Socialdemokraterna säger, Sverige står inför den värsta bostadskrisen på årtionden. Och tidigare i vår träffade också representanter för byggbranschen regeringen för att uppmärksamma dem på situationen. Det här har ni säkert hört en del om i nyhetsflödet, hur vi har varit inne på ämnet tidigare i podden. Känns det också igen från tidigare lågkonjunkturer. Byggbranschen är känslig för svängningar och drabbas ofta mycket hårt eftersom just bygginvesteringar är det som ofta först stryks eller hamnar på väntelistan när ekonomin som helhet vänder nedåt. Så, hur illa är det egentligen i branschen just nu och vilka konsekvenser kan det få? Hur ska branschen och politikerna agera i sådana här lägen när investeringsviljan i nya bostäder och lokaler är på så låg nivå? Vad kan och bör politikerna göra för att få det hela att fungera bättre? Det tänkte jag vi skulle fundera på idag och då är jag glad att hälsa mina två gäster välkomna. Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen. Varmt välkommen hit, Tanja.
Tack så mycket.
Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggföretaget Veidekke Sverige och fri socialdemokratisk debattör när det gäller bostadspolitik. Varmt välkommen hit.
Tack och tack.
Jaha, nu Tanja inledde lite snabba fakta här från branschen, ganska otäcka sådana. Om du får fylla ut lite, hur illa är läget?
Ja, men det är illa och det har varit illa ett tag. Vi kommer ju från en period med rullande kriser ska jag säga. Jag började på byggföretagen för 6 år sedan. Och då har vi tagit oss igenom, nu ska vi se, en pandemi och vi har haft en cementkris och vi trodde att vi hade lyckats ganska bra med det här. Och sen rullar Putins tanks in över gränsen till Ukraina och efter det så har vi haft skenande kostnadsökningar, vi har haft fallande investeringsvilja, räntorna har gått upp, möjligheterna att bygga har gått ner och vi har haft, det har varit ett skitår för att citera min chef Kattis Elmsäter-Svärd. Mm.
Lennart, senast du var med i podden, det var för ett knappt år sedan, berättade du att vi inte upplevt något liknande sedan 90-talskrisen. Och det kunde du berätta om för du var med. Nu har det gått nästan ett år. Är det fortfarande bedömning att det är den magnituden vi pratar om? Eller har du sett ljusare på situationen på sistone?
Nej, tyvärr så har jag en tendens att få rätt när jag är pessimistisk. Och det här liknar 90-talet väldigt mycket. Man kan, i siffror så är ju jämförelsen väldigt tydlig. Då föll, alltså på 90-talet föll bostadsbyggandet från 1991 till 95, från 65 till 11 000. 2021 så påbörjades det 71 000 bostäder i Sverige. Nu kan man ju inte då följa genomförandetakten förrän efter 2 år. Då får man simulera hur många som kommer att starta i år. Och då kan vi ju ana att baserat på faktiska byggstarter, alltså spaden i backen, inte startbesked som är det officiella begreppet, så kommer vi förmodligen att landa på en 15 000 2023. Och vad det kan bli 2024 är svårt att säga. Som startbesked så delar jag ju byggföretagens bedömning att det kommer ligga kring 28 30 000. Men som faktiska starter, spaden i marken, så tror jag att det kommer att ligga runt 20. Och då har vi alltså, om du jämför 21 års siffra med 23 och 24, så har du ett fall på 80%. I båda fallen 80%. Och tydligare kan ju inte jämförelsen med 90-talet göras vad gäller bostäderna. Sen finns det andra skillnader mellan nu och då. Vi kommer inte få en fastighetskris och vi kommer inte få en djup statsfinansiell kris. Men bostadsmarknaden drabbas av samma sorts kris.
Vi ska återkomma till det, men bara så att alla är med. De här siffrorna som jag redovisade i början då med SCBs officiella startbesked, de kan bli lite missvisande då alltså?
Det har till och med regeringen insett, för de har gett Boverket i uppdrag att utreda hur statistikintaget kan förbättras. Startbesked, det är en tillförlitlig källa att gå till när konjunkturen går uppåt, för då vill alla starta, då vill då alla bråttom. I det här läget så kan man mycket väl fortsätta att, så att säga, göra en affär, man kan fullfölja planprocessen och man kan kvittera ut sitt startbesked, men man startar inte. Så Länsstyrelsen här i Stockholm till exempel, de följer ju upp nu, och det är även Stockholms stad via ett konsultföretag, hur många projekt som faktiskt startar, och då är vi nere på otroligt låga nivåer, historiskt låga nivåer.
Tanja, som Lennart sa, bostäder är ju inte hela sektorn. Ungefär hur stor del av byggbranschen är att bygga bostäder och hur mycket annat?
Jag har inte exakta siffror i huvudet, men vi ser ju att anläggningssidan, som är den andra sidan, den går fortsatt bra. Den har gått bra. Det är den som har hållit vår sektor under armarna genom de här skitåren. Men bostadsbyggandet har tvärnitat. Jag ser att vi har förlorat 6 av 10 påbörjade bostäder de senaste 3 åren. Och det här leder ju till extrema kringeffekter för hela samhällsbygget.
Mm. Och om vi då fortsätter jämföra med, så folk förstår, exempelvis pandemin, det är värre nu, fallet nu alltså?
Det är mycket värre nu. Pandemin klarade vi ganska bra, måste jag säga.
Och finanskrisen, det var ju före du började, men ungefär hur mycket värre är det nu?
Det är en annan, den är lika djup och lika brant, den här krisen, jämfört med 90-talet. Den stora skillnaden skulle jag säga att på 90-talet så var det ju en politikomläggning som föranledde problematiken. Nu har vi ju externa faktorer som vi inte kan rå på. Så vi driver lite grann med stormarna och hoppas på att ränteläget kan sjunka så småningom när inflationen viker. Mm.
Hur är läget där ute bland medlemsföretagen? Vi talar om att konkurser har ju ökat, men annars, hur orolig är man där ute och vad vidtar man för åtgärder där?
Man är väldigt orolig, ska jag säga. Vi har ju ett stort antal företag, som bland annat Lennart, som fokuserar ju på anläggningssidan och som fortsatt klarar sig ganska väl. Men framförallt små och medelstora företag som arbetar mot bostadsbyggandet har jätteproblem just nu. Och det man försöker göra, så gott det bara går, det är att försöka behålla sin personal. Både av rent allmänmänskliga skäl, men också för att det största problemet med den här lågkonjunkturen är att vi riskerar att förlora en hel generation byggarbetare. Och det är det som egentligen är den stora skräcken.
Mm. Lennart, det var du lite inne på Twitter. Då skrev du så här: slakten på jobb och kompetens fortsätter och kommer sannolikt fortgå under både 2024 och 2025. Och då talar de om att folk helt enkelt sparkas och försvinner från branschen. Mm. Vad kan man göra åt det?
Ja, jag skulle säga så här, att det är nästan för sent att göra någonting. Företagen har avvecklat både yrkesarbetare och tjänstemän. Jag hör och ser från mina kollegor här i branschen, vi pratar med varandra varje dag, att man fortsätter att göra neddragningar, speciellt på hussidan då, det är där du ser det. Och det kommer att ske i det tysta under hela det här året. Och jag kan väl säga så här, om jag bara går från till vårt eget företag. Vi är bekymrade över att vi slimmar så hårt nu att helt vitala kompetenser försvinner, som kommer att bli ett problem väl det vänder uppåt igen. Så det är det ena problemet. Och det andra problemet är att ungdomar som just då funderar på sitt yrkesval, de söker sig inte till den här branschen. Det kommer att försvinna en himla massa tekniska experter, arkitekter och andra från branschen. Och det 90-talet lärde oss, det är ju att väl de har försvunnit så kommer de inte tillbaka. Då har de fått fotfäste i en annan bransch. Kanske finns en besvikelse också över att det blev som det blev med deras yrkesdröm. Så då är de permanent borta. Så om det vänder här bortåt 2030 någonstans, eller successivt kanske lite före, så kommer vi att få flaskhalsproblem som skapar nya inflationsbekymmer. Och det är ju väldigt negativt. Mm.
Innan vi fortsätter, bara en fråga där. Jag var inne och kollade varselstatistiken tidigare idag. Den såg ju inte munter ut, men jag tänkte ändå att den såg lite bättre ut på 90-talet. Då varslades i snitt ungefär 1800 personer i månaden under 2 hela årstid. Då kollade jag på 92 och 93 när det var som jäkligast. Tittar man på de senaste 2 åren så är det 700 per månad och 1200 per månad det senaste halvåret. Vilket jag tänker är en lägre andel eftersom branschen har växt. Men då, det är för vackra siffror, det, Tanja, det är ändå lika med 90-talet, menar du, när det gäller väl hur många som försvinner? Eller?
Ja, men det är precis som Lennart säger, att det finns en enorm oro att man inte kan hålla kvar de här personerna.
Ja, det är rätt för sent, sa han ju inte med.
Right. Och det är ju ett jätteproblem, därför att vi behöver så otroligt många fler till branschen. Jag tror att vi på de närmsta 5 åren kommer vi att behöva 50 000 fler personer. Högt specialiserade individer som kan bygga inte bara bostäder, men också annat som Sverige behöver. Alla anläggningar anläggningar som behövs för att klimatomställningen ska funka och inte minst fort och fängelser som jag vet är starka politiska prioriteringar just nu. Så att all den här oron vi känner för att tappa kompetensen, det är inte bara bostadsbyggandet som kommer att drabbas utan hela samhällsbygget.
Lennart, läste jag varselstatistiken fel? Eller?
Nej, du läste den rätt. Men det finns en skillnad här mot 90-talet. Och det är framförallt på yrkesarbetarsidan. Vi har inte alls samma höga andel egna yrkesarbetare idag som vi hade på 90-talet. Utan vi har i mycket högre grad utländska underentreprenörer. Och när de så att säga blir utknuffade av branschen helt enkelt därför att det sker volymförändringar, så ser inte du det i svensk statistik. Det du däremot kan se, det är ju att varslen på tjänstemannasidan, de här expertkompetenserna som är extremt kritiska som Tanja pratade om, där är omfattningen på varslen på 90-talsnivå, och det bekymrar mig mer, därför där finns det liksom inte samma dragspel. Du kan inte hitta en entreprenadingenjör på gatan liksom.
Det tar 5 år att utbilda dem.
Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
Men då kan vi konstatera då att branschen är väldigt konjunkturkänslig. Det får stora konsekvenser i form av dels det mänskliga priset förstås, men också då att kompetens försvinner. Tanja, hur ska man då lösa det här? Så att, är det konjunkturkänsligheten som ska förändras, eller är det branschen som ska förändras, eller ska staten erbjuda jobb i lågkonjunktur? Vad tänker du dig?
Jag tänker mig att vi behöver en långsiktig näringspolitik som främjar byggande med en hög och jämn byggtakt över tid. För branschen är konjunkturkänslig, ja, men det beror ju också på att vi har ett regelverk som gör att vi har svårt att bygga. Vi har inte en byggmarknad i Sverige, utan vi har 290 byggmarknader. Jättestora skillnader över kommuner, hur man tilldelar mark och hur man vill att byggnader ska gestaltas. Också jättesvårt att få kompetens, som Lennart är inne på, till branschen. Det är politiska reformer som borgar för att vi ska klara oss på lång sikt när räntorna börjar sänkas.
Mm. Borde inte branschen efter så många ändå goda år ha sparat ihop lite i ladorna så man klarar sig i sämre tider?
Det har de stora företagen absolut gjort. För man ska ju komma ihåg att framförallt våra medlemsföretag, vi har ju de stora drakarna som vi väldigt kärleksfullt säger och tittar på Lennart. Men vi har också 95% små och medelstora företag som inte har samma möjligheter att spara i ladorna. Och som är beroende av framförallt investeringar, offentliga investeringar. Om ingen investerar, då byggs det ingenting oavsett hur stor du är.
Mm. Men okej, den här långsiktiga näringspolitiken som leder till ett högt bostadsbyggande hela tiden. Men det är väl ändå sunt att i en ekonomi att resurser förpassas dit de kan förräntas. Och nu finns det inte så jättemycket pengar där ute, för folk har dåligt med pengar. Alltså jag menar, konjunkturcykler har ju ändå en viss ekonomisk betydelse. Menar jag. Liksom, du tänker att vi ska gå emot det och satsa ändå, trots att det är dåliga tider ska vi börja bygga massor. Och vem ska stå för det risktagandet i så fall?
Staten behöver investera i en hel del byggnationer på massa olika plan. Det är bara att titta på det eftersatta VA-underhållet, det eftersatta järnvägsunderhållet. Kommunerna skulle kunna planera, sätta igång sina planprocesser, skynda på dem, se till att det finns mer byggbar mark för att ha en lite mer jämn process när väl inflationen viker och räntorna kommer neråt.
Mm. Vad tänker du om det här konjunkturstabiliserande? Vad är det som skulle krävas?
Jag vill referera till vice riksbankschef Anna Breman som har hållit ett tal vid ett par tillfällen under de senaste månaderna där hon har pekat på hur volatil den svenska bostadsmarknaden är jämfört med ett antal länder i norra Europa. Och hon konstaterar att bostadsbyggandet är oerhört mycket mer volatilt här än i andra länder. Och eftersom en riksbankschef då är försiktig med att uttala sig i politiska frågor så vill hon inte spekulera. Men för oss som lyssnade så var det ju ganska uppenbart att hon ville föra till diskussion vissa egenskaper som vi har i den svenska bostadsmarknaden och som där vi skiljer oss från andra. Och då kan man förenklat säga så här, att tittar du runt i Europa och även i Norden så finns det två typer av bostadsmarknader. Det finns dels den som är efterfrågedriven, där man stöttar hushållen. Det är nog den som jag och Tanja är mest förtjusta i. Man försöker stötta unga hushåll, svaga hushåll, att komma in på bostadsmarknaden genom att ge dem lån, hjälpa dem med att bygga upp sparande och så vidare. Och sen har du en annan typ av bostadsmarknad i till exempel Finland, Tyskland och Österrike, där man stöttar svaga grupper via hyresmarknaden och omfattande produktionssubventioner, och så tilldelar man subventionerade hyresbostäder mot behovskriterier. I båda fallen så parerar det de här konjunktursvängningarna. Vad har det här för syfte? Jo, syftet med en sån politik, det är ju att försörja arbetsmarknaden med de bostäder som arbetsmarknaden behöver. Men man designar den socialpolitiska dimensionen på lite olika sätt. Sverige skiljer ut sig ifrån alla länder i Västeuropa att inte ha någonting av de här två sakerna. Och lyssnar man då till hur bostadsdebatten förs, så är det här vi diskuterar. Ska vi stötta hushållen? Ska vi stötta produktionen? Och då finns det olika skolor där, och jag tror att man, om man ska ha ett jämnt bostadsbyggande, både klara arbetsmarknadsbehovet och de bostadssociala utmaningarna, då ska man snegla lite åt Finland vad gäller delar av hyresmarknaden, och man ska snegla en del åt Norge när det gäller ägarmarknaden. Då får man ihop en bra mix.
Bara en fråga där. Man har ju stöttat hushållen ganska mycket med den här ränteavdragen som kostar många, många miljarder, som har gjort att vi har kunnat skuldsätta oss ordentligt. Det räknar du inte riktigt in i den typen av stöd?
Ja, men det är ju ingen subvention. Det är ju en följd av hur skattesystemet är utformat. Du har en viss symmetri där du får betala reavinstskatt när du säljer en kapitaltillgång, och då har du avdragsrätt för skuldräntor när du förvärvat den eller när du innehar den. Så att det är en fråga om, det är ingen subvention, utan det har med skattesystemets utformning att göra. Då kan man naturligtvis diskutera att ändra i båda ändarna utav skalan. Det jag tycker är så märkligt i den svenska diskussionen, det är att man tänker sig att man ensidigt så att säga skulle sänka ränteavdragen men inte kapitalbeskattningen. Det vore ju helt orimligt. Mm.
Okej, men då, Tanja, håller du med vad Lennart säger här?
Jag tror att det är jättebra att ha en mix, som Lennart säger. Jag tror att vi kommer att behöva se över större avtalsfrihet i nyproduktion eller i hyressättningssystemet överhuvudtaget. Vi behöver ha en rörlighet på bostadsmarknaden också. För oavsett hur gärna jag vill att mina medlemsföretag ska kunna bygga fler bostäder, så måste vi komma ihåg att vi kommer aldrig kunna bygga oss ur bostadskrisen, utan vi behöver också en rörlighet på bostadsmarknaden. Och här mälar ju Sverige ut sig kraftfullt mot andra länder i Europa.
Mm. Okej. Jag ska säga, ni som lyssnar på den vet att vi hade hyressättning uppe förra veckan. Då var Lisa Pelling från Arena-gruppen och Fredrik Kopf från Timbro här och pratade. Fredrik trodde att det skulle byggas 11 000 fler bostäder varje år med hjälp av det här. Det kanske inte riktigt var i dagens konjunkturläge, men ändå. Tanja, det skulle vara ändå en injektion i bostadsbyggandet att möjliggöra för fri hyressättning i nyproduktion.
Ja, det skulle i alla fall göra det mycket lättare för medlemsföretag, för byggföretag, att få kunna kalkylera på sina kostnader när de går in i ett projekt. Mm. Det skulle bli större förutsägbarhet.
Tror du också det?
Ja, det håller jag med om. Det skulle inte påverka bostadsbyggandet jättemycket, men förutsägbarheten för en investering som ändå är av 100 års karaktär, den skulle bli mer förutsägbar. Så det är inget tvivel om det. Den stora förändringen skulle ju inträda om du skulle införa fri hyressättning i hela beståndet. För då skulle du få en total förändring av hyresmarknadens funktionssätt. Och det är ju många som vill det mellan skål och vägg, men väldigt få som vill våga säga det offentligt, inte ens de politiska partierna. Själv tror jag att man ska gå en annan väg. Jag tror att det skulle bli väldigt stora politiska konvulsioner att gå den vägen. Men det som är uppenbart är att hyressystemet, bruksvärdesystemet, behöver reformeras. Och så att säga, de marknadsmekanismer som systemet ursprungligen hade och har i teorin, de måste bli tydligare, därför att dagens system fungerar inte särskilt bra.
Tanja, fri hyressättning i hela det existerande beståndet, skulle det påverka åt något håll? Och i så fall hur?
Det är klart det skulle påverka. Det skulle ju öka möjligheterna att få ut ersättning för de kostnader man har för byggandet. Men jag tror Lennart pekar på en viktig parameter här, och det här att det är kanske inte det smartaste att göra direkt, utan det här behöver göras i poster och rater. Och det jag skulle vilja se är att vi åtminstone remitterar det liggande förslaget om friare hyressättning i nyproduktion och ser hur det fungerar. För att sen då, det skulle nämligen inte påverka någon enda person som idag har en hyresrätt, men det skulle kunna testa ett nytt system så att vi vågade lite mer i den svenska bostadspolitiken.
Okej. Du ville låna lite från Norge också, sa du, Lennart. Vad är du sugen på därifrån?
Alltså, det är alltid intressant att jämföra med nära grannländer, därför att det finns så många likheter mellan de nordiska länderna. Det är ju för det första kolossalt framgångsrika länder i ett globalt perspektiv, hur man än mäter lycka eller vad som helst. Men bostadsmarknaderna skiljer sig ganska mycket åt, och jag brukar ju föra den här debatten just med socialdemokratiska kompisar. Därför att Sverige och Norge valde ju helt olika väg i bostadspolitiken efter kriget, och i båda fallen så satt ju socialdemokratiska regeringar vid makten. I Sverige så valde man efter den bostadssociala utredningen då presenterade sina två betänkanden 46 och 47 att bygga upp allmännyttan och satsa på en storskalig statlig finansiering av bostadsbyggandet. Och det här känner ju folk knappt igen till idag. Men,
det var så länge sedan.
Ja, men alltså fram till mitten på 80-talet så finansierade staten 80-90%. Alltså man gick in med kapitalet, det finansierande kapitalet till 80-90% i allt bostadsbyggande. Det är ingen som känner till det idag. Så valde man att inte att göra i Norge, utan där valde man att stötta hushållens kapitaluppbyggnad. Och sen har man via skattesystemet säkerställt då att det sker liksom en omfördelning av kapitalet över generationerna via skattsedeln, via beskattningssystemet. Och då kan man ju fråga sig, när man tittar på de här två helt olika modellerna, är Norge ett bostadspolitiskt u-land och Sverige ett i-land? Nej, så ser det inte ut. Det ser ju väldigt lika ut. Så det sociala resultatet har ju blivit väldigt likartat, vilket gör att man ska akta sig, menar jag då, för att politisera politikens verktyg allt för mycket. Det spelar ingen roll vilken diskussion vi har. Man måste fundera på resultatet och att man med politisk designande, helt enkelt man använder olika typer av verktyg i verktygslådan, så kan man få ett motsvarande resultat. Och det är ju bara att konstatera att när det gäller den bostadssociala dimensionen så har ju norrmännen lyckats mycket bättre. De får ju ut sina ungdomar i bostadsmarknaden, det får ju inte vi. Och de lyckas dessutom bygga på en jämnare och högre nivå år efter år efter år. De bygger lika mycket absoluta tal år efter år som Sverige, fast vi har dubbelt så hög befolkning, stor befolkning.
Jag fattar inte riktigt, hur gör de för att stötta?
Jo, de gör så här. Det grundläggande är att stötta ungdomars, unga hushålls kapitaluppbyggnad. Så från 13 år till 36 år så kan du alltså bospara till gynnsamma villkor. Du får alltså dra av för en del av ditt sparande. Det är det ena. Sen har de startlån som de lägger på toppen. Och startlånet prövas på samma grunder som ett vanligt banklån. Så det är banken som gör kreditprövningen, men staten tillför det sista. Och har du liksom, om du tänker ett hushåll med två McDonald's-löner, de får inte ens ett bolån, då har de någonting som heter boligtillskudd. Det är ett egenkapitaltillskott där du då kan få ett lån på 1,5 upp till 2 miljoner ungefär för att förvärva en ägd bostad. Och det lånet skriver staten av på 10 år. De skriver av det lånet på 10 år om du bor kvar. Så när jag diskuterade det här med Husbanken, för vi var där på ett besök för några år sedan, jag och Attefall, då sa jag alldeles perplext, menar du att norska staten ger bort miljontals kronor till enskilda hushåll? Och då svarade avdelningsdirektören där, Lennart, hur stora belopp har svenska staten skänkt bort till fastighetsbolag under efterkrigstiden? Och då dog ju den jämförelsen till Norges fördel.
Okej. Okay. Ungefär vad skulle ett norskt system kosta för svensk räkning?
Lån kostar inte särskilt mycket. Startlånet kostar ju ingenting alls. Det är ett lån som ska betalas tillbaka. Om du jämför med CSN-lånet så har ju norrmännen i stort sett inga kreditförluster i sitt system. CSN-lånet har ganska stora förluster. Så finns det bara en säkerhet bakom ett lån så finns det ingen risk. Bosparande, det är ingen kostnad.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tanja Lennart, han öppnar för nytt system här för att man ska kunna bättre finansiera sitt eget boende med statligt stöd. Är det någonting du tror på?
Jag tror på att stimulera människors möjligheter att spara. Jag tror på att strävsamhet är någonting bra. Sänk skatten på ISK till exempel. Det är en jättebra idé. Men däremot så tror jag att Lennart har en väldigt stark poäng att vi behöver titta även på exempelvis subventionerade startlån eller titta på bolånetaket, sänka trösklarna för att komma in till det egna boendet. Men en annan viktig parameter som jag vill ha in här, det är att staten eller vem det nu är ska inte gå in och bestämma hur människor ska bo, utan det måste finnas en tillräcklig stor flora av olika boendeformer så att man ska kunna hitta det lämpliga boendet för vad som passar mig i en viss tid, en viss period i livet. Du har ju väldigt olika ingångsvärden när du är 19 och ska börja plugga eller när du är 35 och ska få ditt första barn. Så att olika modeller för olika typer av boende tror jag är vägen framåt. Det borgar också för en hög och jämn byggtakt.
Mm. Lennart, du gav mig en liten chocksiffra där, att det var så mycket som 80-90% av bostadsinvesteringarna under efterkrigstiden fram då till 90-talet som staten stod för. För en stor del av de svenska bostäderna är ju producerade under den tiden, så det är staten. Det här förs ju ibland fram som ett förslag att man borde subventionera och gå in med statliga pengar. Är det någon av er som tycker att man borde göra så att staten helt enkelt ska betala för bostäderna, som man gjorde förr?
Jag har själv förordat att staten skulle gå in med tillfälligt produktionsstöd för att hyvla av de kostnadsökningar som först pandemin och sen Ukraina-kriget har förorsakat i form av ökade byggkostnader. Men för min egen del så ser jag det som en kortsiktig krisåtgärd. Den grundläggande fundamentet i bostadsmarknaden bör bygga på hushållens efterfrågan. Då bör man stötta hushållens efterfrågan. Då får man ett mer marknadsdrivet och riktigt bostadsbyggande. För det är ju inget tvivel om att när staten, så att säga, via subventioner, alltså drev en utbudsdriven bostadsmarknad och i praktiken via länsbostadsnämnderna fördelade ut kvoter, då fick vi bostäder i hög utsträckning på fel ställen. Någonting som Jan Jörnmark har påpekat skapat väldigt stora problem i det regionala Sverige, där vi byggde för en befolkningsökning som aldrig kom till stånd.
Okej, om vi tittar framåt då. Vi har konstaterat att läget är tufft. Vi har kommit på lite förslag som politikerna skulle kunna hitta på, men om vi ska vara realistiska, hur länge kommer eländet vara, Tanja?
Hur långt är ett snöre? Det är
Lennart har ett svar sen nämligen.
Ja, Lennart har alltid svar. Alltså så här, det globala läget har ju påverkat oss otroligt hårt, så att det är klart att det globala läget påverkar också framtiden. Nu när vi ser att inflationen börjar vika så hoppas vi också på en något mer schysst räntebana från Riksbanken. Och när räntorna börjar sjunka så blir inte så dyr, och det blir kanske också ökningar på investeringsviljan. Så vi ser en ljusning, men vi ser inte att vi kommer att komma upp i de här nivåerna som vi var kanske vid 2021 eller pre-2017, utan en sänkning av räntan, men också en långsiktigt hållbar reformering av det regelverk som styr byggande och bostadspolitik krävs för att det här ska hålla i sig på sikt. För vi ska komma ihåg att ingen riktig bostadsreform har skett sedan Assar Lindbeck föreslog lättnader i hyressystemet på 90-talet. Det finns inte en bostadsminister som har haft den typen av verktygslåda eller politisk ork. Och det här måste till för att vi ska ha en hög och jämn byggtakt på lång sikt och bli mindre konjunkturkänsliga som bransch.
Lennart, du skickade en rapport med inför inspelningen med den gammaltestamentligt inspirerade titeln 7 svåra år. Är det så? Behöver vi gå till Bibeln för att förstå omfattningen?
Ibland kan bibliska jämförelser ha sina poänger. Vi är ju ut rapporter 2 gånger per år, precis som byggföretagen för övrigt, och vi brukar ligga ganska nära varandra i de antaganden vi gör. Den här gången så testade vi att göra någon sorts beräkning. Vi har en arbetsmodell där vi räknar på hushållens så kallade köpkraftiga efterfrågan. Och så tänkte vi, hur, givet de förutsättningar vi har idag, då har du alltså ett ränteläge, du har ett prisläge på andrahandsmarknaden som ju sätter ramarna för nyproduktionen, och du har en byggpriskostnad. Hur ser förutsättningarna ut för en relativt snabb återhämtning? Ja, du har ju räntan naturligtvis också. Och då tänkte vi så här, ungefär som Tanja var inne på, att de här 67 000 bostäderna som Boverket menar behövs fram till 2030 för att dels bygga i kapp backloggen och hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Hur realistiskt är det? Ja, det är inte alls realistiskt. Det kommer inte att ske. Så då gjorde vi ett antagande att låt oss sikta på 40 000 då. Då skulle vi kunna hålla igång ett ganska hyfsat bostadsbyggande för storstadsregionernas arbetsmarknad och inte minst upp i norr. Och då konstaterade vi att det här kommer inte att fungera. Vi gjorde alltså ett grundantagande att räntan i år sjunker med 1 procentenhet. Vi utgick ifrån att bostadspriserna i år skulle stiga med 3% och att byggkostnaderna bara skulle stiga med 1 procentenhet 2024 och 2025. Och då med den simuleringen så kommer vi fram till att köpkraften räcker till 28-29 000 bostäder de här åren. Då tänkte vi, men vad skulle krävas för att komma upp till 40 000? Och då blev vi väldigt förvånade själva. Det skulle alltså kräva att bostadspriserna ökar med 10% både i år och nästa år. Att byggpriserna minskar med 5% i år och nästa år. Och för att den här boprisökningen ska kunna komma till stånd, då måste hushållens realt disponibla inkomster öka med 20-25% under de här 2 åren.
Ja, det kommer inte att ske.
Det kommer inte att ske. Alltså så kommer vi inte att komma upp till ens i närheten av de här 40 000. Så att bostadsbyggandet kommer att vara lågt 24, 25, 26. Sen 27, 28 så kommer det börja ta sig. Men innan det har tagit sig så pass att man kan säga att bostadsbyggandet möter det växande Sveriges behov, då har vi 7 svåra år. Så tyvärr är det så det ser ut.
Okej, det låter dystert. Nu säger du växande Sverige, så har det varit väldigt växande i många år. Nu har vi då en ny politisk konsensus om att invandringen ska inte alls vara lika stor som den har varit under de senaste decennierna. Barnafödandet har fallit i hela västvärlden och i Sverige är det de lägsta fruktsamhetstalen som SCB har mätt upp sedan 1970, tror jag. Så här. Kanske kommer vi inte växa så mycket befolkningen i framtiden. Den här demografin vi har haft exploderat de senaste 20-30 åren, den är historia. Tanja, kan det inte vara så?
Jag tror inte det. Och jag skulle väl också vilja säga att vi kommer alltid att behöva invandring. Vi behöver människor som kommer hit och jobbar, inte minst i vår gemensamma bransch här. Och människor kommer att föda barn. Jag är ganska säker på att man kommer att vilja föda mer barn när det byggs bostäder och det finns möjligheter att hitta en bostad som passar en i det skede man befinner sig i livet. Så jag tror att vi ska inte stirra oss blinda på den just nu rådande politiken. Vi behöver bostäder, vi behöver anläggningar, skolor, arbetsplatser, vägarna däremellan, järnvägar. Det kommer alltid att behöva byggas och därför så hoppas jag att min bransch kan ta sig ur den här krisen och fortsätta bidra till samhällsbygget.
Mm. Lennart, du fruktar inte heller en vikande demografi?
Jag tycker först att Tanja gör en väldigt intressant spaning på tal om vårt arbetskraftsbehov framåt. För sysselsättningsgraden visar ju färsk data är väldigt hög. Och den är väldigt hög även bland invandrargrupper som har då beskrivits i termer av ett omfattande utanförskap. Så snart så är den här arbetskraftsreserven slut. Och då kommer näringslivet att ropa på en arbetskraftsinvandring. Så jag tror inte att det är jättelångt bort. Tanja sa det först, men det här kommer du att prata i en podd om 2 år, att nu ropar näringslivet på mer arbetskraft.
Det har vi redan gjort en podd om.
Ja, okej, okay, ja, du ser. Fantastiskt, ni är alltid först. Men alldeles oavsett så byggs ju Sverige om. Vi har växande storstäder. Jag menar, Göteborgs IT-fordonskluster kommer säkert att återhämta sig ganska snart. Stockholm är en enormt dynamisk arbetsmarknad med sin mångfald av tjänsteföretag. Och sen har du det gröna industriskiftet uppe i norr. Där ju staten av ett gott skäl har tillsatt en särskild statlig utredare. Man talar om att Norrland behöver befolkningsförsörjas. Det är något helt annat än vad vi sa för 20 år sedan. Va? Så då behöver det flytta upp 100 000 människor och de behöver 50 000 bostäder. Och det där har ju just nu inget svar, men jag tycker att det var lite komiskt att Skellefteå löste problemet genom att gå till Europeiska investeringsbanken som dels anslog 120 miljoner i bidrag och, minns jag rätt, några 800 miljoner i lån som sammantaget ska producera ungefär 750 bostäder. Vad hade de inte kunnat fått i lånet någon annanstans, kan man ju tänka sig, än att gå ner till Bryssel? Det var i alla fall en fråga man kan ställa i den politiska debatten.
Det kan man verkligen göra. Nu har vi pratat jättemycket bostäder och det är ju förstås en väldigt stor, spelar stor roll för sektorn. Jag tänkte bara höra lite, Tanja, med lokaler och kontor och kommersiella fastigheter, hur är läget där egentligen? Hur mycket har förändrats läget under pandemin och hur mycket har distanshandeln förändrats och distansarbete och så här? Har det satt sina spår för lång tid eller har vi gått tillbaka till ursprungsläget? Vad vet du om det?
Alltså jag kan bara säga att min känsla är att vi har lite gått tillbaka till ursprungsläget. Jag tror att Lennart vet bättre än jag hur det har gått med de kommersiella fastigheterna. Jag tror att det finns möjligheter att fortsätta omvandla fastigheter, att kunna göra nytt av sånt som man använder på ett annat sätt idag. Men det finns regelverk som gör även det här svårt. Så att återigen till min tråkiga käpphäst då, att det räcker inte med att räntorna går ner och vi får börja bygga igen, utan vi behöver fortsatt bostads- och byggpolitikreformer för att vi ska kunna använda de byggnader vi har, inte minst av cirkulära skäl, så att vi slipper bygga nytt om det inte är alldeles nödvändigt. Mm. Med detta sagt vill jag jättegärna säga att mina medlemsföretag hemskt gärna får bygga hur mycket som helst.
Lennart, vad säger du om den kommersiella sidan?
Kontorsbyggandet har minskat väldigt kraftigt och det beror på 2 skäl. Dels så har uppenbarligen beteendena ändrats efter pandemin. Vi har mer hemarbete och det har faktiskt ändrats mer än vad jag trodde själv. Flexibiliteten är större, man krymper, man skapar nya kontor, man bygger om till mycket, mycket mindre ytor än vad vi hade tidigare. Men det är bara den ena aspekten av det. Det handlar också om att de flesta fastighetsbolag som bygger kontor, de är också exponerade mot bostadssidan. Och de har ju till följd av de stigande räntorna blivit finansiellt pressade. De har ett balansräkningsproblem, speciellt de som har lånat på obligationsmarknaden. Där är ju benägenheten att låna upp mer kapital ganska låg. Då ska du redan ha liksom ett hus med hyresgästerna klara, va? Annars är du i det här läget försiktig med att svälla balansräkningen, och du har fått en återhållande effekt på kontorsbyggandet. Men mäter man det här på ett annat sätt, hur mycket antalet tjänstemanna arbetsplatser ökar, så är det intressant att se att antalet tjänstemannajobb ökar i Stockholmsregionen. Så det finns ett underliggande tryck på kontor som du säkert kommer att se i ett ökat byggande om 2-3 år.
Okej, vi ska börja sy ihop det här, och det är ju en politisk podd, så vi ska ju ändå prata om vad politikerna ska göra. Vi har varit inne på det väldigt mycket, Tanja, du har pratat regulatoriska och så vidare, men om du ska sammanfatta, vad säger du till politikerna när du åker iväg upp på dina krismöten med dem, och vad är det de behöver förstå?
Återkommer till det här att vi behöver titta på hur regelverket ser ut för att upprätthålla en hög och jämn byggtakt.
Och vad tänker du, vilket regelverk då?
Ja, då tänker jag på så här urtråkiga saker som att vi behöver reformera PBL och vi behöver se till så kommunen har det kortare planprocesser. Vi behöver en miljöbalk som tillåter tillståndsgivning lite kortare tid än de 8 år som är snittet idag, tror jag. Och det är ju sånt här som är väldigt osexigt och tråkigt, för dels så ser du ju inte resultat för några många år. Och det här är ju ingenting som du sätter på en broschyr som du delar ut i valtider. Men jag skulle säga att om jag får önska mig 3 saker här och nu som skulle kunna hjälpa vår gemensamma sektor, Lennart, det är ju då att se över framförallt det extra amorteringskravet, att åtminstone remittera förslaget om fri hyressättning i nyproduktion och fundera kring hyressättningsmodellen, för den är alldeles för gammal. Och sen stimulera efterfrågesidan på något sätt så att trösklarna sänks för att komma in på den ägda bostadsmarknaden, inte minst för våra unga och våra nyanlända.
Lennart, du ska få sammanfatta strax. Jag bara fråga där, för att jag tycker inte alls det här är osexigt. PBL och planprocesser och sådär, det är ändå någonting som jag tror många känner till att det är problematiskt. Det har ju utretts och diskuterats i många decennier, så att säga, att det går så långsamt och att folk får överklaga vad som helst och sen så förändras förutsättningarna och sen du börjar bygga i högkonjunktur och sen när du äntligen får startstånd, då är det lågkonjunktur igen. Och liksom så här. Varför kommer politikerna inte vidare med det? För vi vet ju hur viktigt det är i storstäderna att, liksom, att det måste gå snabbare.
Ja, och det, jag tror att det finns väldigt många olika aspekter som spelar in här, men riskbedömningen och vad som är politiskt gångbart, vad man kan få resultat för här och nu, tror jag spelar roll. Men sen tror jag också att det finns väldigt många olika intressesfärer här, inte minst när det gäller miljöbalken som spelar roll. Och politikerna kanske måste våga börja se bostadsförsörjning som ett riksintresse som går att jämställa med andra. Och med det säger jag inte att vi ska sänka kraven på en schysst miljö och hållbarhet. Men vi måste börja fundera på hur vi kan jobba snabbare, mer förutsägbart för att försörja landet med både bostäder och arbetsplatser och vägarna däremellan. Mm.
Okej, Lennart, vad tycker du politikerna bör ta med sig från vi låtsas om sitter och lyssnar på oss här nu. Vad bör de ta med sig?
Jag har inga stora invändningar mot Tanjas agendasättning här, utan om jag ska försöka säga samma sak med en annan infallsvinkel, så tror jag att politiken behöver zooma ut lite och titta på den här frågan som en samhällsbyggnadssektor som är i behov av stöttning. Och jag tror att det här lite sakta ligger på väg. För jag menar, en av de här frågorna som du skickade ut innan, så ställde du frågan om vi ska tillbaka till Keynes. Nej, det ska vi inte. Men zoomar vi ut lite, va? Så hade vi en epok under efterkrigstiden där vi trodde väldigt mycket på statliga subventioner och stimulanser. Så ersattes det av nyliberalismen där marknaden skulle klara sig själv. Om du bara tar debatten om kärnkraften, så tycker jag det är intressant att Ebba Busch inser att om en sån här enorm investering ska komma till stånd, så behövs det någon typ av statliga garantier. Och då pratar vi om en investering på 400 miljarder. Om bostadsbyggandet skulle, om man skulle kunna klara av ett bostadsbyggande på Boverkets nivå fram till 2030, då talar vi om ett kapital eller ett finansieringsbehov på 1500 miljarder. Och tro att det finns så mycket eget kapital tillgängligt, eller att vi kan låna så mycket utan att någon åtminstone tar en del av riskerna, det tror jag är orimligt. Ingen vill tillbaka till Keynes, men jag tror också att de senaste 30 årens politik har visat att i det här läget när Sverige ska byggas om, vi ska bygga för en klimatomställning som är det största projektet vi har genomfört globalt sedan nyindustrialiseringen av världen för 100-150 år sedan, så måste det någon typ av riskdelning till. Exakt hur den ska se ut, det kan vi föra en diskussion om. Jag upplever att när vi träffar politikerna, för det gör vi ju hela tiden, att vi har synnerligen väl påläst bostadsminister och statssekreterare och så vidare. Det är ett jättebra gäng. Väl klass med de bästa jag har sett under de senaste 15 åren. Men de sitter fast, de är inlåsta utav ett politiskt paradigm. Och där behöver politiken på övergripande nivå göra en omprövning. Keynes är död, Milton Friedman, han är döende.
Honom ska du döda.
Ja, nej, det är inte så, det gör vi inte. Men hans politik är passé. Nu måste det till en annan mix, en annan kod. Och vi är fortfarande i normativ fas där vi diskuterar hur det här ska gå till. Men någon typ av riskdelning, det behöver vi.
Okej, så poängen kortfattat, staten måste ändå se det här som det samhällsbyggnadsprojektet är och inte vara så passiv som tidigare.
Det är en riktig slutsats.
Okej. Tanne, du måste ändå få slutord nu för att nu vill ju Lennart som socialdemokrat avskaffa nyliberalismen här. Alltså, det är vi väl inte riktigt med på, va?
Nej, jag tror ändå på marknaden ska vi säga. Men jag tror på att staten i form av beslutsfattarna måste skapa ett regelverk som gör det finansiellt hållbart och lagstiftningsmässigt enklare att upprätthålla en hög och jämn byggtakt. För det är precis som du är inne på, Lennart. Om vi ska kunna bygga ett samhälle som både står emot klimatförändringarna och som står emot fienden i form av det ryska hotet och också se till så att vi har ungdomar och nyanlända som kan få bostäder, så behövs det till regelförenklingar.
Mm. Hörrni, det var så långt vi kom idag. Stort tack Lennart Weiss och Tanja Rasmusson för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack ska du ha.
Tack och tack.
Och tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.